Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Det gick ju bra förra veckan.
Alltså det gick så bra. Det var så kul.
Jag var nervös. Men sen när det började strömma in kommentarer från folk som har följt oss länge. Som sa att äntligen är ni tillbaka. Ja. Då blev jag glad.
Men jag kände att jag blev glad bara när vi, liksom mitt i samtalet också. När vi kom igång. Mm. Och det kändes som att tiden inte har gått.
Nej.
Och det bara är som det ska vara.
Ja.
Det är väldigt fint. Vi är jätteglada att ni lyssnar. Och hoppas att ni fortsätter lyssna.
Ja. Och det var typ man kan också lyssna på avsnitt. Gamla avsnitt.
Ja, den var bra. Så finns det rätt mycket skatter där. Det känns som ett samtal som liksom inte har tid. Mm. Tycker vi. Ni får faktiskt
säga det själva. Jag tyckte den är människoknarkare.
Det var vårt första.
Ja, det var vårt första. Den tyckte jag var rolig.
Ja, den var bra. Men det känns i alla fall väldigt kul att vara igång igen. Mm. Vad har du gjort idag?
Jag sprungit runt på såna här tråkiga ärenden dagar som man behöver göra ibland.
Så här, en icke-dag. Icke-dag-dag.
Mm. Men vi har en ganska tung vecka. Vi ska upp på begravning imorgon.
Just det.
En i Pols släkt som har varit, är eller var hemskt. Väldigt ung när jag gick bort. Så det känns jättetungt när det är en ung människa som man ska säga hej då till. Mm. Och han har helt fantastiska föräldrar och sådär, så att det känns lite jobbigt. Men man finns inte så mycket att göra åt.
Nej.
Så jag tror det är därför jag och Paul kanske har varit lite låga sådär i veckan, att man inte orkat planera något stort.
Mm. Fy vad hemskt.
Ja.
Just död och begravningar är ju såklart någonting man sörjer enormt mycket. Och begravningar tycker jag kan vara väldigt vackra. Det låter ju kanske konstigt. Men jag var på en begravning för några veckor sedan med en grannes fru gick bort. Som var liksom, den här kvinnan var en konstant i min och Claires barndom.
Mm.
Och var liksom den där härliga grannen man alltid kunde springa in till. Och hon hade alltid grejer, de hade alltid extra nycklar och hon bara fanns där som ett så här, en person i bakgrunden men också i förgrunden som man kunde lita på.
Mm.
Och det är väldigt, väldigt sorgligt när en sån person lämnar. Men hennes begravning var väldigt, väldigt vacker.
Mm.
Och jag kände efteråt kände jag så här att det blev som ett fint avslut. Så man verkligen kunde hedra henne. Ah, fy fan. Nu, här började vi.
Ja, men vi ska ändå prata om ett tungt ämne idag.
Gud, jag har tänkt så himla mycket på det här och vad vi ska säga. Det är så mycket att säga här och jag känner bara att det här är ju, ångest har väl varenda människa haft.
Mm. Jag träffar ibland människor som säger att de aldrig har lidit av ångest. Det tycker jag är lite konstigt.
Mm.
Jag vet, antingen så har de bara haft världens tur i livet.
Ja, eller så vet de typ inte vad ångest är.
Nej, det är kanske det, att man inte har känt efter riktigt. Utan samtidigt kanske det har varit lite skönt för de personerna och ryckt på axlarna och gått vidare. Man är så rädd för ångest. Alltså det är så betingat med någonting så fruktansvärt, att det är förlamande och att man... Att det är på något sätt en sån här mörk, djup grop som man fastnar i. Och så kan det ju vara.
Bella, du brukar ju vara väldigt öppen med din ångest.
Mm.
Du har ju skrivit, om man skulle söka på din blogg så tror jag att man kan hitta kanske 50, 60, 70, 80 titlar som har med ångest.
Och sen kan du säkert hitta många kapitel i dina böcker. Och många intervjuer kan hitta av min ångest.
Tycker du att du liksom sprider ut din ångest?
Jag har väl en form av ambition att försöka... Vad säger man?
Lufta den.
Nej, att försöka normalisera ångesten och prata. Mm. För mig är ångest då är en form av del av psykisk ohälsa. Mm. Och i vårt samhälle så är det väldigt mycket så att man ska vara lycklig, att livet är på topp. Och man känner den här fear of missing out, den här FOMO. Och att man har så jäkla mycket sociala krav.
Och, kan inte du berätta vad det är då? Alltså nu bryter vi liksom ner det. Vad har du haft för socialt krav?
Men gud!
Den blicken också.
Nej, men jag har alltid känt socialt krav kring att jag ska leverera med företag.
Mm.
Att jag har folk som tittar på mig och vill veta hur det går. Socialt ångest, att man alltid ska vara trevlig när man kommer in i rum. Och i mitt fall så kanske folk kan bedöma mig extra. Utan så här, men var hon trevlig? Var hon härlig, genuin människa? Så jag har alltid den stressen med nya människor. Att det känns som att jag måste prestera. Alltså, men hon är trevlig och glad.
Har du känt dig falsk?
Ja, men det är klart. Om man har haft en så här stor svacka i livet så ska man gå på någons födelsedag eller polskom, någonting, och så måste man låtsas. Men jag tycker inte det är falskhet riktigt. Det är väl ett sätt att bara överleva.
Jag tycker att det känns som social smartness. Mm. Att kunna skärpa sig i en social situation och följa det liksom som är ändå våra sociala koder.
Mm.
Det är ju bara vettigt egentligen.
Exakt.
Alla som går in och släpper det och beter sig lite hur som helst följer ju inte det som vi har normaliserat liksom i samhället.
Mm.
Men det känns ju liksom som att den här ångesten som du har haft och som jag absolut har haft, som jag också absolut har, är ju någonting man pratar om mycket. Men det känns som att det inte riktigt tränger igenom.
Nej, för att det man vill komma åt när man pratar om ångest, vi kvinnor tycker ändå bra att stötta varandra i det här.
Mm.
Men man vill ju ha med quick fixen, så här, vad gör jag när jag har ångest? Hur ska jag göra för att inte få ångest?
Mm.
Men hur ska jag agera för att liksom trycka bort ångesten i mitt liv? Och det är väl lite det jag suttit och funderat på nu inför det här poddavsnittet. För så här, vad har man vilka är de bästa råden mot ångest?
Kommer du fram till något?
Men lite det som du har sagt innan, att det är en del i vårt liv.
Ja.
Och det behöver inte alltid vara negativt.
Nej, och så jag pratade med en tjej som är psykolog. Och vi har pratat lite om ångest. Hon sa en jäkligt smart sak. Och det är ju det här med att ångest är ju ett resultat av någonting annat.
Mm.
Så ångest är ju det fysiska påslaget vi får. När vi känner så här skam och skuld och ilska och irritation. Och vi inte matchar oss själva. Att vi liksom inte hittar en jämvikt i hur vi faktiskt mår. Och vad som typ krävs av oss. Men också så här, vi pratade om det också. Så här, socialfobier och sociala ångester. Det är ju typ den största...
Mm.
Det största folk har problem med.
Mm.
Att i det sociala så känner vi en otrygghet och rädslor och skuld och skam och så mycket olika saker.
Men vi svenskar är ju ett ganska ensamt folk.
Ja.
Vi har ju väldigt många singlar.
Ja.
Man kanske inte har samma...
Ensamhushållen.
Ja, extremt många i förhållandevis till resten av världen.
Mm.
Och då kanske man inte har lärt sig hur man ska handskas med de här sociala tillfällen. Att man känner, åh vad jobbigt det här var, ska jag träffa de här människorna nu?
Alltså lite så, jag tror att man i Sverige är man ju väldigt bra på att umgås liksom, hemma hos folk. Alltså så här, bakom, men behind the scenes lite mer.
I små grupper?
Ja, i mindre kluster av folk. Men jag tror också att det här är väldigt grundläggande för alla. Att så här, rädslan att bli övergiven.
Ja.
Alltså jag kan berätta om när jag var yngre så var jag ju mobbad, det har vi pratat om, i skolan. Och där började ju min så här ångest och min oro. Den här klumpen i magen när man vaknar och inte vet vad man så här möter. Och jättemycket oro inför vad folk ska tycka om mig. Det har jag ju fortfarande.
Du är en people pleaser.
Ja.
Eller då, det har väl du ångest kring?
Ja, det är min absolut svagaste länk. Alltså det är ju...
Du måste berätta om vad det är för något.
Men typ så här, när jag jobbade mycket kunde jag vara så att jag ville att alla skulle tycka om mig. Jag känner väldigt starkt att jag vill att de ska bekräfta mig och se mig och säga liksom att jag är duktig. Rasmus säger det fortfarande väldigt mycket. Jag kan vara så här, hemma kan jag vara så här, jag vek tvätten. Han bara, okej, ska jag en guldstjärna för det? Och då blir jag liksom lite ledsen fortfarande. För att han försöker bara skoja bort det. För jag tror att han vill normalisera att jag inte behöver söka bekräftelsen. Men jag vill att han ska se mig för det jag har gjort. Jag vill att han ska säga att jag har varit bra. Och det är för att jag har en underliggande oro kring att aldrig räcka till. Att inte duga, att inte vara till bra. Och jag får jättemycket ångest. Mitt värsta scenario är att jag gör någonting. Säg på jobb. Och folk är trevliga mot mig. Och jag kanske känner att jag har lyckats här. Som också för övrigt är en jävligt subjektiv känsla. Och sen får jag höra att någon har sagt till någon annan. Att jag inte var bra.
Mm.
Alltså det är mig. En sån sjuk obehagskänsla i kroppen.
Ja men det kan jag förstå.
Alltså att någon skulle ha pratat skit om mig.
Mm. Den tror jag är jättevanlig.
Och... Den gör mig jättekonstig i huvudet. Det hände faktiskt för några veckor sedan så fick jag höra att det var en tjej som hade sagt en sak om mig som inte var sann. Jag gick igenom så många olika faser av det här. Först så ville jag ringa henne och berätta för henne vad fanskåpet skulle stå och att om det var någonting hon undrade. Alltså jag blir så kaxig, det hör ju. Du är så här, ja, vet du vad, om det är någonting du undrar kan du faktiskt fråga mig.
Men det är ju försvarsmekanism.
Absolut, 100%. Mm. Sen lägger det sig och sen blir jag en blöt fläck. Då blir jag så här, gud varför säger hon så om mig? Och så här, jättemycket ångest. Och den ångesten blir att jag känner att det smalnar av i halsen som bara nu när jag pratar om det. Att jag får så här, hjärtat drar på. Det kniper liksom runt magområdet. Alltså solar plexus, det liksom blir hårt. Och jag känner att jag blir hård. Hur blir du när du får ångest?
Ja, men det stryper tag runt halsen på en gång. Det är det första. Man känner att det är svårt att svälja.
Ja.
Men kan du få att du blir rädd för att folk att de är arga på dig?
Ja.
Att man ringer och så låter någon lite otrevlig telefon. Så lägger man på och tänker, men blir personen sur eller arg nu?
Ja. Och det är så himla intressant, för egentligen det jag lär ut när jag coachar folk och när jag håller retreats, när jag håller cirklar, alltså när jag håller människor, det är så fint, är ju att allt som du tänker och tar emot är ju du själv ansvarig för.
Mm.
Så att det är väldigt konstigt att lägga ångest på andra människor. Så när du, om vi skulle på det att du bråkar med, vi har bråk. Eller vi har inte ett bråk. Men vi säger att jag låter trött i telefon. Och du lägger på och så känner du så här. Jag undrar om Kila är på mig. Det enda du gör då är att du speglar din egna oro på mig.
Utan någon grund.
Ja. Mm. Så det är egentligen, och det, då har du själv lyckats skapa ett helt luftslott där inne. För där inne så är jag sur på dig. Och,
exakt.
Och så, då börjar du få ångest. Och sen får du... fysiologiska påslag av din ångest som du hittar på själv i ditt huvud. Mm. Och jag har en jävligt dålig dag bara.
Precis, och då vill man ringa upp och bara, vad är det som händer mellan oss i vänner? Ja. Exakt.
Men då lägger också du din ångest på mig, förstår du?
Mm.
Och jag hade inte gjort någonting.
Nej.
Och då ska jag då hantera, då har jag en dålig dag och din ångest. Men med det sagt, vänskap ska ju vara så. Alltså vänskap ska ju vara att jag kan ta hand om din ångest då.
Ja.
Du ska kunna ringa mig och bara, Kila, är du arg på mig eller inte?
Ja.
Men också en trygghet i att det inte är så.
Nej. Men det finns verkligen olika typer av ångest. Som du nämnde, den här vad säger man, en form av social ångest mellan vänner.
Mm. Men jag vill prata om din ångest.
Mm. Nej, men den började himla tid. Jag tror att vissa personer har lättare att gå ner i botten än vad andra har. Jag vet inte vad det beror på, om det är att det är dopaminet som är lägre eller... Det är någonting som gör att man kommer ner i ångesten snabbare.
Mm.
Och jag tror att för mig börjar alltid med den här känslan av att det är någonting som inte stämmer.
Mm.
Och då börjar jag leta orsaker. Är det något bråk med någon? Är det att jag som sover dåligt? Det är någonting som inte stämmer i kroppen. Och så smyger det sig på allt mer. Mm. Och sen så blir det just ett grepp över halsen när man andas. Och, och nu är jag ganska snabb på att förstå vad det är som är på gång. Och då är den här ångesten som liksom tar över.
Mm.
Och trots att jag fyller 32 år och ändå hyfsat bra koll på ångest, så blir jag ändå livrädd när de här panikattackerna kommer. Och jag har gått jättemycket i KBT för panikattacker. Jag har varit medicinerat, jag har verkligen lärt... Alltså, jag borde vara bäst i Sverige på att hantera panikattacker, så många som jag har haft.
Mm.
Men ändå så blir man rädd när den kommer. Och det jag har lärt mig...
Mm.
När den kommer, det är just att distrahera sig, göra något annat. Jag fick panikångest på landet, Pauls mammas landställe för några veckor sedan. Paul blev supertuff mot mig och sa, ner i vattnet.
Mm.
Ta på dig badkläderna, gå ner för stegen, simma och sen fråga upp.
Var det från när ni var i Italien?
Nej, det här var...
Var den en ny panikångest?
Det var för att det var mycket bråk runt omkring.
Okay.
Och det blev jag, så hade jag stängt det inne mig och så kom det liksom upp i full fart. Så alltså kortsiktigt hur man löser ångesten för mig är verkligen ta det här badet, gå ut och gå, prata med någon som man liksom står nära. Och sen det bästa jag märkt är ju fysisk kontakt.
Ja, närhet.
Ja.
Vi gjorde för att vara nära varandra.
Ja.
Däggdjur. Sover ju gärna i kluster när man känner sig trygg.
Det är jättebra.
Och det är så här bara så jäkla tröstande med mänsklig kontakt.
Ja.
Men jag tycker ju att det är så himla mycket så här oro och ångest för folk när de vaknar. Har du vaknat med ångest någon gång?
Ja, men jag är ju en kvällsk... Alltså, vissa människor har ju det så här, nej, jag ska kliva upp på morgonen.
Ja.
Och det är klart, den kan man få. Men jag är en sån som börjar grubbla på kvällen när man ska lägga sig. Och då får jag ju som panik. Men för mig handlar det jättemycket om nu i vuxen ålder att försöka definiera kring vad är det som ger mig ångesten. Mm. Och jag har ju landat i till exempel att det här torgskräcken, att det är för mycket folk.
Mm.
Sover jag för lite så får jag lätt ångest. Mm. Slarvar med maten så får jag lätt ångest. Mm. Så att jag håller ångesten i schack när jag sover mycket, jag rör på mig, jag äter bra. Jag är inte för mycket med människor. Jag ser till att återhämta mig. Då är jag stabil. Och är jag i en bra fas, då har jag inget problem att gå på torg med mycket folk, för då har jag liksom skött mig.
Ja, jag fattar. Då ligger du inte back.
Exakt. Mm. Jag tror man måste verkligen vara medveten kring vad det är som utlöser saker och ting.
Det känns som att det är så en jävla gåta då. Då känns det ju som att det ju kräver en inre resa för att hantera sin ångest.
Ja, men och vissa grejer kan man lösa. Som i mitt fall så här, ja, men gå inte på Östermalmstorg. Strunta i det bara, så får du inte så mycket ångest. Men vissa grejer kan man inte lösa.
Mm.
Till exempel som att man känner sig otillräcklig. Man har en person som har lämnat den i relationer, familjetjafs. Det går liksom inte att lösa. Så den ångesten måste man tackla på något sätt utan att den är lösningsbar. Och det är jobbigt för att det finns liksom ingen stopp på den ångesten. För det finns ingen stopp på den situationen man är i.
Jag håller med om det. Men där tror jag att det finns mycket... att lösa i form av självmedkänsla. Alltså där finns nog väldigt mycket att lösa i form av... Nu låter jag flumma igen. Men att så våga släppa taget.
Exakt.
Om att ha krav på sig själv. Och våga...
Och kontroll.
Ja, alltså våga mjukna in i det som man tänker är så här, att flyta med. Mm. Att vara okej med en situation fast den inte är perfekt. Att släppa prestationen och kraven och föreställningarna vi har i livet. Mm. Så jag tror att man sätter väldigt mycket kroppen på sig själv genom att tro att saker ska vara på ett visst sätt.
Mm.
För det är ju inte så.
Nej.
Och det blir ju inte så. Alltså, här är vi väldigt olika. Jag vet att du blir galen på mig för jag inte har några idéer av var jag ska. Jag har liksom ingen mål.
Nej, jag är inte galen. Jag har accepterat
ja,
det
här. Ja, du har mycket självmedel. Eller medkänsla är det till och med. Men du har ju haft liksom en vision.
En prestationsångest.
Ja, ja, den är ju det.
Ja.
Hur, när din prestationsångest har varit som absolut värst, hur har det sett ut för dig? Alltså bara totalt ärlig.
Den sista tiden så har min ångest varit mycket fokuserad på min kropp.
Mm.
Eller egentligen så har väl pågått i många år. Men i och med att jag går på en behandling just för ätstörningar så har det blivit kanske tydligare nu. I och med att man pratar om det hela tiden. Jag får ju då professionell hjälp en dag i veckan.
Får jag bara fråga en sak nu? Du har ju haft ångest för det här ett tag.
Ja.
Har du haft ångest för att du har ångest för det här? Har du haft en liksom skamliga känslor för att du har haft ångest för din kropp?
Nej, jag har inte tänkt på att det är skamligt att ha ångest för kroppen. Utan för mig har det varit ett sätt att tänka. Eller, jag har alltid tänkt på ett sitt sätt att kroppen har haft ångest för. Ångest inför så här badsäsonger och de här stora tillfällen. Man ska gå på någon gala eller hur man ser ut då. Så att det är en kroppsångest verkligen. Mm. Nej, men nu går jag på en ätstörningsklinik som är bra. Och jag får hjälp där en dag i veckan.
Mm.
Och i och med att jag har liksom svultit mig själv och jag har hetsätit länge så har min kropp inte riktigt vetat vad min kropp ligger viktmässigt naturligt.
Mm.
För alla kroppar har en på något sätt vikt där den vill ligga av sig själv oavsett vad man gör.
Mm.
Men när man håller på att bli konstig med maten så tvingar man ju kroppen till olika nivåer där den inte ska ligga naturligt.
Mm.
Så då under de här 6 månaderna som jag har varit där så har ju kroppen nu lagt sig på en nivå där kroppen ska vara.
Mm.
Nu har jag på 4 månaders tid har jag diffat på 0,5 kilo. Istället för kanske 5-6 kilo jag brukar diffa på. 7 under sommarperioden. Och, så det innebär då att min kropp har hittat rätt.
Mm.
Och det här får jag panik för.
Att du är där du ska vara nu,
ja.
Rent fysiskt.
Ja, så då får jag panik. För att jag tycker inte att så som jag ser ut idag är så som jag vill se ut.
Nej.
Och nu vet jag att ska jag fortsätta mitt program då, som är fantastiskt så kan jag inte få kanske den kroppen som jag vill ha. För då kommer jag få tillbaka en ätstörning. Mm. Eller den blir värre. Och sen har jag då känt jättekonstigt att jag har ångest över att Paul inte ska bli nöjd.
Mm.
Att han känner att... Jag har gått och inbillat mig själv och känner en extrem ångest inför att han inte är nöjd med min kropp.
Mm.
För att nu har jag stannat på den här vikten och då har jag tänkt så här, men det kanske inte är den här vikten som han vill att jag ska väga.
Nej.
Det här influenser, liksom smala magrutor och allt vad det är. Och då så valde jag, då sa kliniken till mig, men prata med Paul om det här.
Mm.
Så jag tog den här fruktansvärda ångestkänslan och sa det till honom att vet du vad, nu har jag hamnat på den här vikten jag är nu och jag har ångest inför att du inte kommer trivas med den.
Mm.
Och han blev typ chockad och sa så här, men varför skulle jag bry mig, sa han.
Ja.
Och du är ju superfin och dina, du vet Isabella att du har ju sjuka tankar. Du kan ju inte gå och tänka, du får inte spilla det här på mig.
Nej.
Jag har ingenting, jag tycker du är fantastisk och jättefin och du är en helt vanlig vacker kropp. Så du får inte tänka att det är jag som går runt med den här känslan. För det är jag absolut inte, utan jag tycker du är jättefin och jag är stolt över dig att du går på det här programmet. Så jag har ju gått runt med den här kroppsångesten lite i onödan.
Det måste vara så skönt för dig att prata med Paul. Men försvann din ångest då?
Ja, men lite.
Så den lättade lite?
Ja, den lättade lite för att jag hade gått och burit på den här att jag är ful-känslan. Och sen så bekräftar han den på riktigt och säger Isabella, du är fin och jag har inga tankar, känslor av att jag vill att du ska ändra på dig. Det här, du bara hittar på det här.
Så du känner att det också stärker dig när du tittar själv i spegeln, när du är själv.
Ja.
Är du liksom mer okej med din kropp
ja,
då?
Ja, för att nu vet jag att den som står mig närmast också är det. Mm. Och det är hemskt att man ska koppla sin kropp utifrån den man lever med, vad den personen tycker. Men jag tror att det är ganska vanligt.
Ja, och jag tror också att det är väldigt vanligt att det inte räcker med att någon annan säger att man är fin.
Nej.
Utan att man liksom fortsätter att bara plåga sig själv och oroa sig själv. Alltså jag har inte haft ätstörningar så, men jag har absolut haft alltså hjärnspöken kring hur min kropp ser ut.
Ja, men det har alla.
Mm. Ja, alla har det, men det är så, vad tror du att det beror på? Hur sociala medier ser ut, eller?
Ja, man har ju sett det nu när vi pratar om ångest, att psykiska ohälsan har ökat hos yngre människor, kvinnor, på grund av sociala medier. Mm. Just för att det kommer här jämförelsen hela tiden.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Vem som har lyckligast förhållande, ser bäst ut, gör de här fantastiska sakerna.
Men det är fan inte som det ser ut. Och det är så jäkla mycket. Jag vet att folk vet det också, men det hjälper liksom.
Men hur ska man göra för att koppla bort sin ångest från sociala medier?
Jag vet inte, för jag tycker också att det är så jäkla hemskt, för det här är ju så himla mycket som vi pratade om i början, att ångesten är ju ett resultat av någonting annat som inte funkar i psyket och sinnet och kroppen. Jag tror ju väldigt mycket på att vi är väldigt bortkopplade från vår kropp, att vi inte är i kontakt med vår kropp.
Nej.
Alltså det som jag brukar liksom tjata om, att så här, alltså kroppen är ju del, huvudet och kroppen sitter ihop.
Ja.
Och att det som kroppen signalerar för oss måste vi förstå rent mentalt och tvärtom. Och det känns som att man är så långt ifrån det. Det känns som att man lever ett liv utifrån mentala föreställningar istället för hur det faktiskt känns.
Mm.
Så man vågar inte ens känna efter. Och de gångerna när man känner efter, som till exempel när du har känt efter, eller liksom du hade en idé om hur du vill att din kropp ska se ut, och sen när du känner efter så säger din kropp att det inte funkar liksom, och du mår inte bra, och det ena leder till det andra, att vi liksom är helt jäkla bortkopplade.
Mm.
Och det är klart att sociala medier inte hjälper.
Jag frågade dig vad man ska göra med råångest.
Mm.
Jag har ändå kommit på lite grann hur man ska lösa ångesten. Ja. Men jag har ändå sagt, jag har ju haft väldigt många 6 och 7 år i måendet under en tag.
Du har hackat ångesten.
Jag har hackat, förutom just den här kroppsångesten.
Som är jättestort. Vi kan prata mer om det.
Någon annan avsnitt om just mat och så. Så den löste jag. Men det jag har verkligen gjort, och det är kanske en klyscha att säga, men jag har sänkt kraven på allt.
Mm.
Alltså verkligen. Mm. Jag behöver inte ha ett superdesignat hem.
Nej.
Skit i det. Mm. Jag trivs, det är jättebra.
Mm.
Jag behöver inte ha en superkarriär som omsätter hur mycket pengar. Jag behöver inte ha 100 vänner. Jag behöver inte träna jämt. Jag behöver inte ha en garderob där jag kan byta kläder igen. Alltså allt sånt som jag tyckte var superviktigt förut.
Ja.
Tycker jag inte viktigt längre.
För du kom på, det här gör ju inte mig lycklig överhuvudtaget.
Nej.
Och det här späder på mig.
Ja, så att, för ska man hålla kraven uppe på allting så blir det ju ångest på allting. Mm. Så jag har märkt att när jag släpper ångesten på vackra hem, på kroppar, på träning, på liksom superrelationer, då känner jag att det blir inte så mycket ångest kvar.
Och är det för att du känner, alltså man kopplar det till liksom känslan bakom ångest. Vad har det varit? Har det varit ett skydd?
Jämförelse på något sätt.
Ja, det har varit ett försvar.
Ja, och folk säger ju att livet blir lättare ju äldre man blir.
Ja.
Och jag tror att det stämmer.
Ja.
För att jag är mindre brydd som 32-åring idag, nästan, än vad jag var som 20-åring.
Mm.
Så jag tror att när jag är 40, då jäklar, då kommer typ inte min ångest vara kvar.
Vi får se.
Alltså, för då har jag släppt och skiter i allt.
Vi har fått in en hel del kommentarer om så här åldersångest, åldersnoja. Jag kan ju ärligt säga att jag har åldersnoja.
Nu?
Ja.
Varför är det nu? Du fyller 33.
Ja, det är korrekt. Ja. Det säger du högre. jo, men jag har det. För jag har alltid varit så ung.
Jo, men du får ju ångest när du är 30 och passerar 33. Då kan man lika gärna vara 33.
Nej, jag tycker att 32 var riktigt nice. Jag känner inte alls med det att bli 33. Nej. Så jag tycker inte om de siffrorna ihop.
Mm.
Det är bara en jättekonstig grej. Men det jag känner ångest kring här är att nu börjar det bli närmare 35.
Mm.
Och snart är... Nu är jag jätteärlig. Jag har känt mig jävligt lyckad i det offentliga ögat. För att jag fick barn ung. Startade bolag ung.
Du har hängt upp dig på att vara ung.
Älskar att vara ung.
Ja, men jag har känt samma.
Och jag älskar också det här att folk bara, japp, du är ung. Snart är jag inte ung. Snart är inte det vi har åstadkommit i den här åldern så imponerande längre, för snart är vi lite äldre.
Men då säger jag så här, vad spelar det för roll, Kira?
Ja, tack.
Ja, vad men på riktigt. Hade jag suttit här för några år sedan.
Jag vet det.
Ja.
Men jag känner att så här... sen har jag en annan grej som jag börjar tänka på mycket. Så här, också jag känner typ att jag vill passa på nu. Alltså jag är inne i så här, jag ska passa på
för
när
att,
jag är ung.
För sen kan du inte göra någonting, eller?
Ja, och jag vet inte. Ja, för att jag har fått för mig att så här, jag måste verkligen bli stark nu. Jag ska styrketräna mycket nu, för då blir det lättare att vara stark
när man är äldre. För sen kommer du inte kunna vara stark, eller vad då?
Jag vet inte. Det hör ju. Jag har också oro och rädsla liksom i det här. Och jag har inte haft så mycket ångest som har tagit över. Men på senaste tiden har jag känt en oro för att bli väldigt trött. Det är som, jag vet inte om du känner igen det när du jobbade väldigt mycket. Att jag kan bli nästan som lite manisk kring att jag måste sova ordentligt.
Ja, det var jag absolut.
För att jag vill inte bli trött.
Nej, jag var super... Det var min största skräck. Att tänka någon dag när jag vaknar, orkar inte.
Ja, och det är ju min rädsla för att inte leverera.
Mm. Men du är inne i karriärsvängen nu. Och då förstår jag att det är en sån ångest med att sova, prestera. Den är jättetuff.
Ja, och då undrar jag så här. För det är ju så många som lyssnar som är liksom mitt i arbetslivet. Och man ska hinna allting och man ska orka allting. Och, man ska... och då håller jag med dig om... din idé av att så här, lagom.
Mm.
Det här med en lång variant, en kort variant av livet.
Ja.
Att så här, det får vara okej även om man inte hinner allting.
Ja.
Och det är ju väldigt lätt att säga så. Och jag tänker att om vi försöker tillsammans göra det som en norm att det är okej att göra lagom. Det är också mycket coolare att göra lagom. Jag vill bara säga det. Alltså, det är liksom, det är inte så himla poppis att bli... Förut var det ju väldigt poppis att leverera väldigt mycket. Att man
Nej.
Skulle säga så här, vet du vad, hur jag mår? Jag är så stressad. Och det var så här lite status.
Mm, det är sant.
Idag är det inte det.
Nej, det är
idag
inte.
Är det coolt att vara utvilad.
Mm. Men jag tror att man vet att man ska sänka kraven, för man får höra det där balansen och allting med.
Ja.
Men så fort du slår upp, eller tittar på din telefon och ser alla andras liv, så då kommer du tillbaka till där prestationen och måendet och kompis och allt det sociala. Så nu när jag sitter här snart 32, jag är uppe på en hög siffra i mitt mående, då måste jag ändå påminna kring den här sänka kraven.
Ja.
För jag har verkligen Alltså, jag har ju verkligen förändrats som person de sista åren.
Alltså enormt. Och även det här året, alltså sen vår podd senast, så är du är ju så himla mycket mer grundad och du är så mycket tryggare i vem du är.
Ja, och det har med att göra.
Lite tråkigare kanske.
Det grundar sig i kraschen. Mm. Förstår att karriären inte allt, klyschigt som det är. Barnen och Paul och vara lycklig och hälsosam, det är liksom det enda som betyder någonting. Och sen får resten vara som då. Och det gör att jag har minimerat min ångest i livet.
Men har du ingen ångest? Alltså har du ingen vanlig, så här, du ska hämta barnen på skolan, du ser andra föräldrar som hetsar in och du är fortfarande lugn. Känner du så här oro för vad du ska ta vägen med ditt liv? Eller vad ska du göra sen? Har du oro i sociala sammanhang när folk är så här, vad jobbar du med? Och du bara,
Nej, men just men så här, du vet, jag går ju perioder, det vet du.
Ja, jag vet det.
Jag är ju svart eller vit.
Det är du, 100%.
Så jag sitter idag och säger ändå att jag tycker att det är bra. Och det är då jag kan komma med de här kloka
råden.
Ja. Men sen vet jag också att jag går i cykler. Mm. Så är det. Och sen kommer jag säkert någon gång komma i en tuff period. Och då är det jag som kommer sitta här och vara jätteledsen. Mm. Och tycker att jag inte räcker till, jag inte vet vad jag ska göra i livet. Men man får njuta de stunderna som man ändå känner sig lite gladare.
Det är intressant det här också med oro och ångest, för man glömmer av det så fort.
Mm.
Så att det är som ett försvar, en försvarsmekanism tror jag, att man tränger bort den här ångesten man hade.
Så är jag.
Ja, det, så är du 100%. Mm. Det är många som har skrivit in till oss om ångest, och det är många som undrar så här, vad gör man när man har oro och ångest kring relationer av att folk kanske inte vill vara män, eller att de ska lämna, eller att man är orolig för hur man ska överleva i en relation.
Mm. Att någon är på väg bort från en.
Ja, eller att man inte får den man vill ha och att den man har inte vill vara kvar.
Mm.
Har du känt så?
Ja, absolut. Den är så svår, för jag nämnde ju det innan att vissa grejer kan man inte kontrollera över. Och just andra människor, om de försvinner, kommer och går, eller vad de tycker och så. Jag kan ju inte göra någonting.
Nej.
Så då gäller på något sätt då, som du sa, man bara försöker acceptera att livet är så. Mm. Det är ingenting är konstant i livet. Nej. Folk kommer komma och gå och det svider. Och det är klart, om jag tänker på att jag och Paul skulle separera, så får ju, jag blir så här kräkfärdig.
Men hade inte du lite oro när man är exakt ny i en relation? Gör det? Att typ Paul ska hitta någon annan?
Jag var ju jättesvartsjuk när vi träffades.
Alltså, hur tädde det sig?
Nej, men jag hade ju, på tal om ångest, den var fruktansvärd.
Vad hände i dig då?
Nej, men jag vill inte att han ska prata om någon han har levt med innan. Jag tycker det var jobbigt om han skulle gå ut och äta middag någonstans. Mm. Samtidigt så skulle jag aldrig visa det här för honom, för att jag vill att han ska känna sig fri med mig.
Alltså, det hade skam kring din ångest.
Ja, då hade jag skam kring min ångest. Men då berättade jag den om det för dig istället.
Ja, ja. Och det är ju ett jättebra tips. Alltså, så här, dela med dig av din oro och ångest till någon som du är nära.
Mm. Jag tror faktiskt att det kanske var, när min svartsjuka ångest var som värst, jag tror nästan att det var bättre att jag delade med mig om den för vännerna än tog det med honom.
Ska jag berätta vad jag gjorde när jag och Rasmus just hade träffats? Jag är inte en så svartsjuk person.
Nej.
Men han hade levt med en kvinna väldigt länge. Gud, det har jag aldrig sagt någon. Jo, till dig, men. Och när vi skulle flytta ihop så blev jag som knasig i huvudet. Så jag slängde allt som hade med henne att göra.
Typ kuddar och handdukar. Och
jag sa att vi fick byta säng. För att jag inte ville sova i en säng.
Jag fattar den grejen.
Som hon hade sovit i. Jag kanske kommer bli här med för att jag säger det här. Men det är lika bra. För det är lika bra att bara ventilera ut det här. För det här händer. Det är inte en rimlig sak att göra. Men det händer.
Många kan nog känna igen sig.
Många kan känna igen sig. Jag tvingade honom att slänga alla bilder.
Men var det riktiga så här, fysiska bilder?
Absolut,
hemma?
Absolut, fysiska bilder. Han är rätt gammal, Rasmus, nu. Ja. Och det där var förut, då hade man ju bilder.
Mm.
Och sen även, jag skäms så mycket för det här idag, men jag var så otrygg. Alltså jag kände mig, så himla otrygg i början av relationen innan det hade satt sig och jag hade känt så här, jag kunde känna fullkomligt stöd. Och det tror jag är så viktigt när man börjar en relation, att man verkligen ger av sig själv och sitt innersta till den andra, så att man känner så här, vi är här tillsammans, vi vill vara här tillsammans. Jag vågar lite, det är mycket så här, våga släppa taget, så jag vågar lita på dig och att du kommer älska mig.
Det är mycket ångest i det här.
Ja, och jag bara kände så här, även fast han sa det till mig så var jag inte mottaglig att ta emot det. Och började istället så här, försöka minimera risken för typ någon form av det var också så konstigt.
Återfall.
Ja, men typ. Så här, att jag ville så här,
om jag tar bort sängen då.
Bli påmind om att hon hade funnits, för då kanske han skulle bli sugen och gå dit igen. Jättekonstigt.
Mm.
Och det är ju fullkomligt naturligt, jag tror att så här, ju mer man mognar i att älska sig själv. För jag tror ändå att det är där man till slut alltid landar.
Mm. Men jag hade ju typ samma. Det jag vet inte, det är så hemskt att erkänna.
Snälla erkänna.
Nej, men jag ska erkänna. Men Paul, han hade en så här cool SUV. Mm. En bil när vi träffade. Den var ändå ganska gammal. Fast väldigt cool. Och jag bara såg fram, i och med att den var gammal,
ja.
Så hade den funnits med honom med några år i livet. Ja. Och då tänkte jag så här, hur många kärlekar har suttit i den här bilen?
Ja. Så en hur många kyssar har det varit här?
Ja, alltså, om det är en person som har träffat någon gång, ja men strunt samma. Men när han har liksom varit kär i den här bilen.
Någon annan.
Som har suttit där jag ska sitta.
Ja. Ja.
Så jag låg verkligen på honom att han skulle sälja den här bilen. Ja. Och då är det ju lite knäppt.
Ja.
Men nu är den såld.
Det här är som vi tycker var knasigt. Gud vad konstigt jag är. Men det är städ, så är det ju.
Mm.
Det här som du brukade säga till mig förut, att när man håller en person väldigt hårt så vill de försvinna
iväg. Ja, så är det ju. Det enda sättet att få en person att stanna, släpp dem.
Let them go.
Ja, och då kommer de tillbaka. Och det är sant. Så det är min strategi med Paul. För att behålla vår relation. Det är att säga att han får göra vad han vill. Alltså verkligen, ta weekends, jag vill ut med middagar. Och jag blir jätteglad för honom. Och han är ju glad för mig när jag gör saker. För jag tror, trots svartsjukan, så är det enda sättet att gå. Jag måste bara lära mig att hantera det. Och det är bättre nu efter 2,5 år.
Ja, och det där är också så himla fint att du säger det. Att det är så här, det här ligger på mig och inte på honom.
Nej,
och
så
det här är
det.
Är mina hjärnspöken och mina orosmoment. Liksom. Men har du någonsin känt, jag har känt när jag har varit mina värsta, när jag var yngre. Gud vad det är ont att erkänna det här. Då kunde jag känna missunnsamhet mot andra som hade det bra.
I relationerna?
Alltså i relationer, men också vänskapsmässigt, så kunde jag känna så här, typ att jag blev ledsen när någon annan fick det bättre än mig. Och det är ju så himla konstig.
Den är jättevanlig.
Jag vet, men jag önskar att man inte har det, för det är det som förhindrar oss från att stötta varandra också.
Mm.
Det är det som förhindrar oss från att gå starka ihop och känna glädje och kärlek åt andra, att vi tror att så här, dina misslyckanden skulle på något sätt vara bättre för mig.
Mm.
Eller när du lyckas så finns det typ inte till mycket plats för att lyckas för mig.
Nej, den lyckades. Nu blev det ingenting i kylen.
Nej, så här, nu tog Bella lycka här så att det är torrt här borta. Här finns ingen lycka kvar. Men det är ju också så här, den här känslan av så här, svartsjuka eller avundsjuka är det väl kanske snarare. Mm. Gentemot andra och vänner. Det ska man fan passa sig för. Mm. Alltså, känner man så tycker jag man ska gå hem och rannsaka sig själv. Jag gjorde det och det handlade bara om...
Det ligger bara på sig själv.
Ja.
Mm. Alltså, så är det ju. Då kommer vi tillbaka till prestationsångesten. För den hänger ihop lite grann med det. Att man inte kan prestera lika mycket som den andra. Eller den andra har bättre, liksom, mer pengar eller möjligheter i livet. Och så börjar man jämföra sig. Och man då måste prestera för att se ut så eller ha det så. Mm. Och det är klart, jag har ju tittat på många andra influencers och deras resor. Mm. Och känt så här, men gud, standard jag av?
Mm.
Och får jag panik över det?
Har du fått det då?
Kanske i början sådär, men nu efter allting...
Är det
allting...
ingen, du vill inte säga några namn, men är det ingen som du träffar som du kanske känner såhär, fan?
Nej, inte längre.
Nej.
Jag tycker inte det. Det enda jag tänker på, jag är så här, good luck for them. Alltså jag är superglad för allas. Verkligen innerst inne. Jag hejar på alla. Däremot så har jag väl känt frustrationen för att varför kommer inte jag på de här affärsidéerna längre? Varför vet jag inte längre vad jag ska göra? Men då kommer vi tillbaka till det jag sagt innan. Det var att jag så här, men jag är fortfarande snart 32. Jag behöver inte ha löst min karriär just nu.
Nej.
Jag har mina sociala medier som jag driver och bok. Och det är mycket projekt runt omkring mig. Men jag behöver inte ha det superbolaget. Nej. Det kommer när det kommer.
Känner du att det är som ett misslyckande att du behövt komma hit? Eller känns det som ett snarare lyckas?
Glaset är halvfullt. Det var jättebra att jag kom hit.
Ja.
Nej, men jag vill verkligen säga det. Att det här med ångest, missundsamhet och allting. Jag tror verkligen att i grund och botten så handlar det om att sänka kraven på sig själv. Ransaka sig själv. Och se att vad är det som gör att det sticker i mig att den andra personen gör det här.
Jag kan bara hålla med. Om man vaknar då, eller om man ska gå och lägga sig. Och ångesten rider en. Vad gör man då? Jag har ett tips. Men jag vill säga mitt tips på slutet.
Jag hade nog satt på ett YouTube-klipp eller en podd. Bara gjort någonting för att distrahera den här ångesten på kvällen. Oftast, för ibland så... om jag får någon sån här kvällsångest, då brukar jag alltid be på. Kan vi inte sätta på och titta på ett Office-avsnitt eller Seinfeld? Mm. Eller så sitter jag och tittar på någon sån här YouTube-klipp som inte har någon djup. Bara för att tänka på något annat.
Du använder tekniken distraktion.
Ja, eller så går jag och lägger mig i någon av barnens sängar och snusar i nacken.
Ja, gud vad gossigt.
Den är också bra.
Jag försöker att yogi som jag är ta emot ångesten. Låta den verkligen få kännas i kroppen. Alltså så här, jag påminner mig själv väldigt så logiskt av att det här är en fysisk upplevelse. Jag känner vad den känns. Jag fick faktiskt mycket ångest nu i sommar när vi åkte hem till stan. Vi har gjort det typ 3 gånger under sommaren. Så sa jag det till Rasmus i bilen. Jag bara, nu kan jag känna att det kommer. Alltså det är liksom, jag sitter i min kropp och nu känner jag att det drar i halsen. Och den är verkligen här. Han tycker det är jättekonstigt att jag gör det. Men jag försöker så här embody the angst. Det har funkat väldigt bra. Och sen gör jag en så här andningsteknik. Att man andas in på en så här räkning av 4. Och så håller man andan på 4. Så andas man ut på 4. Och så håller man igen. Och det är box
breathing.
Ja, exakt. Den har väl du till och med fått lära dig i någon KBT. Ja. Men det är tipsen.
Jag måste ändå säga, du går in i din ångest. Jag kom faktiskt på att för några dagar sedan så gjorde jag samma sak.
Gjorde du?
Ja, jag måste ändå säga det. Jag hade en halvtimme i bilen själv för jag skulle åka och handla när vi var på landet. Och då bestämde jag mig för att lyssna på alla låtar i livet som har varit superjobbiga för de har varit förknippade till någonting. Hjärtesorg, skilsmässa, all uppbrott med folk jag älskat, vänner och liksom andra relationer. Jag bara satte på allt, låt efter låt. Och det bara vällde upp ångest och känslor. Och jag kände just det här stryptaget runt halsen. Vältrade mig i ångesten. Och jag tror att jag vågade göra det just för att jag varit ganska ångestfri innan. Och det var häftigt att möta den här fruktansvärda ångesten när jag kunde välja lite grann att sätta på och stänga av den.
Men det är det, för att det blir, det här låter sjukt, men snälla prova hemma. Det blir nästan empowering, heter det?
Ja!
Ja, för det känns som att, vet vad, det är jag och det är min kropp. Och det är mina tjänster, and I got this.
Ja, och lyssnar man på den här skilsmässolåten, eller vad det nu kan vara. Så här, jag lyssnade på den, jag tog mig igenom det, och titta här.
Jag hanterar.
Det gick. Alla de här tuffa stunderna i livet, om man har hört vissa låtar. Jag sitter här och det gick bra. Eller bara, I will survive.
Ja.
I will survive. Och så brukar jag tänka på den här independent med...
Woman.
Med Destiny Childs.
Ja, jag kommer inte ihåg igår. Den är sjukt bra i alla fall.
Så det är tips om man har ångest.
Så att omfamna. Vi landar i att omfamna ångesten.
omfamna och titta på den.
Mm.
Andas runt den.
Mm.
Och
mjukna in i den. Fina är att det går över.
Det går över.
Mm. Tack.
Tack. You have doubts and fear of things you win sometimes to lose. You drift away, but you're still here because it's what you choose. You're so sad.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.